Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Jag är på väg till gängexpert Amir Ostami. Vi ska prata lite. Vi får se hur det här går.
Vem är du?
Ja, vem är Amir? I grund och botten polis. Alltså jag bara hade precis fyllt 20 år när jag kom in i polishögskolan. Har väl jobbat med det fram tills förra året där jag tog helt och hållet tjänsteledigt. Och jag har sedan 2008 forskat om gäng och organiserad brottslighet. Har skrivit en LIS-avhandling som är ungefär hälften vad en doktorsavhandling är. För ett tag sedan så skrev jag färdig min doktorsavhandling. Så jag är sociolog och polis. Men främst är jag medmänniska, tänkte jag säga.
Och doktor.
Ja, men inte sån doktor utan...
Den finare varianten. Jobbar du för mycket tycker du?
Ja, det gör jag. Jag jobbar väldigt mycket. Det gör jag.
Vad säger familjen då?
Familjen beror på vilken fas i livet, vilken familj man tänker på. Men väldigt ödmjuka och vet att jag brinner verkligen för arbetet och har förståelse.
Vad tror du att det börjar någonstans, ditt engagemang?
Jag har tänkt ganska mycket. Jag har ju själv en ganska... händelsefyllt uppväxt och liv. Jag lämnade ju med min familj som en liten grabb i Iran och kom till Sverige som asylsökare, alltså som flykting. Och den resan var inte lätt. Även tillvaron i Iran var inte heller lätt. Så det är ju flera kapitel i mitt liv som verkligen har... som fortfarande påverkar mig i min syn på livet. Och att ha hela det med bagaget och komma hit som en ny grabb. Jag hade en liten väska i handen med 3 tröjor och 2 byxor. Det var väl vad jag hade.
Var hamnade ni någonstans då?
Vi blev placerade i Sunne av alla ställen. I ett skidanläggning under 8-9 månader. Otroligt bra upplevelse. Komma till lilla Värmland eller lilla Sunne uppe i skogen. Och jättetrevligt mottagande. Och folket, alltså invånarna, var ju hur hjälpsamma som helst. Det var egentligen den första bilden man fick av Sverige. Så jag kom väl dit. Det var väl Sunne. För vad pratar vi om nu? Vi pratar om 88-89. Ja,
Och var hamnar du efter Sunne då?
Jag är uppväxt i Göteborg, så vi flyttade till Göteborg. Så jag är uppvuxen i Göteborg och så flyttade jag därifrån efter gymnasiet direkt. Och började på universitet och sökte mig till polisutbildningen. Kom in, men jag kunde aldrig släppa. Jag var osäker när jag kom in. Jag, som sagt, jag, första försöket, yngst, så fick jag besked att jag är antagen. Jag var väldigt så här tveksam om jag skulle hoppa på, för att jag hade kommit in i studierna. Alltså jag brann, jag verkligen, du vet, historia, statsvetenskap, det var så intressant. Men ändå har det varit så här barndomsdröm att vara med. Och hela familjen jobbar ju med den typen av verksamhet. Alltså, antingen jobbar man inom sjukvården eller något liknande. Man, alltså, på något sätt har det alltid funnits att vi måste bidra till samhällets utveckling. Man ska göra rätt för sig. Det finns, har funnits under medveten en viss tacksamhet och skuldkänsla. Så det var ett sätt också att kunna bidra till samhällsutvecklingen, rädda mån. Alltså det var ju det handlade om egentligen. Så jag hoppade på, men jag släppte aldrig utbildningen. Så att jag har alltid, även när jag gick på polishögskolan, då läste jag på heltid på universitetet. Så att jag på kväll gick dit på dagarna och kvällarna gick jag på SU. Och har gjort det sedan dess. Så att jag har alltid haft parallellt.
Hur har det funkat sen? Har du sett några andra flyktinghem eller boenden efter? Alltså om du jämför det som har varit när du kom mot det som finns nu.
Ja, jag kan säga så här. Jag brukar säga till att vi var väl de sista som hade det bra. För efter oss så kom ju den här 90-talskrisen. Och sen kom Balkankriget. Det gjorde att systemet inte var lika robust. Alltså delar av den kollapsade. Ny demokrati och sånt. Jag kommer ihåg när jag växte upp med Ny demokrati och med alla nynassare som sprang runt i våra områden. Men att de inte fick den hjälp och stöd, tror jag, som vi fick. Vi fick ju, även om det var jättekärvt inledningsvis de första åren när jag växte upp, va? Tills du vet, föräldrar börjar jobba, tills man själv börjar anpassa sig, så tror jag det blev ännu värre för nästa omgång.
Men tror du har någonting med att göra att du kommer till Sunne och att samhället att det gav dig?
Det gav jättemycket. Jag har aldrig hört mina släktingar, föräldrar, det är bara gott om Sverige.
Alltså det, men det är den här tacksamhetsgrejen, kommer kanske ur det.
Ja. Jag glömmer väl aldrig, vi fick ju en lägenhet. Jag har aldrig pratat om sånt. Det som har varit, speciellt vägen till Sverige, den är ju förträngt för länge sedan. Va? Den pratar vi inte hemma. Trots att alla har varit med om det. Men jag kan väl säga, jag glömmer aldrig den här känslan. Jag kommer ihåg när vi fick en lägenhet. Vi hade ju ingenting i lägenheten. Det var en madrass. Så kommer man från myndigheten och säger, okej, ni har ingenting. Ja. Ni får en klumpsumma pengar. Så nu kan gå och köpa möbler och tv och kläder. Den känslan kommer jag, alltså just det här, det kommer jag ihåg som igår, va? Även om jag var ungra. Eller glädjen som min mamma hade när hon fick sitt uppehållstillstånd. Jag kommer, även om jag kanske var 6-7 år, jag kommer exakt ihåg när hon kom springande med uppehållstillståndet. Även om man bodde kanske i en lägenhet utan grejer, men, och sen fick man, alltså just den här, jag tror det spelade oerhört viktig roll. Sen har ju massa annat, va? Det var alltid viktigt för oss att kämpa i livet och göra rätt för oss. Det var centralt hemma.
Då började din mamma och pappa jobba med när de kom hit då?
Vanliga, alltså tobaksaffär och frisör. Den typen av verksamhet.
Vad hade konditori. De i Iran då?
Mamma var ju då hemmafru. Pappa är ju egentligen från början svetsare.
Okay.
Som ung grabb, han började väl ung grabb, men vid, jag tror runt 20-årsåldern så började han med, alltså, egen företagare, sälja bilar och hus och bygga hus och sådana grejer. Och farsan kom ju till Sverige efter flera år, så att det var väl ett 5-6 år som farsan inte var med under min uppväxt i alla fall.
Mm.
Så det har ju speglat. Och sen är vi i den område jag växte upp av de vännerna jag hade. Va? Många av dem, några har ju dött och några gick ju fel för. Och nu har de kommit på rätt spår. Men jag har ju sett, alltså jag har ju sett det jag har jobbat med, alltså från det andra hållet. Och jag har ju sett att det, om man ska hårdra det, är inga monster.
Mm.
För de har haft samma förutsättningar, samma uppväxt, vissa till och med bättre förutsättningar än vad jag hade. Sen gick det snett någonstans. Och det har ju varit väldigt en drivkraft för mig, att jag från min forskning vill belysa det här. Så när jag började att intervjua gängmedlemmar och gängledare, så var det för mig väldigt viktigt att deras röst. De är experter på det de gör. De befinner sig där. Att deras röst ska komma till ytan. Så att inte vi hela tiden pratar om dem. Och sätter etiketter och tror att vi är experter. Det är de som är experterna. Och då gäller det att prata med dem. Varför? Vad var drivkraften? Och visa nyanserna. Och visa att det kan ibland vara väldigt enkla. Eller det finns alltid förklaringar till varför man har tagit vissa beslut, va? Det,
hur känner du att medhållet i samhället, om man pratar politiker och andra poliser, och
medhållet om vad?
Om det du tycker att man måste få dem att förklara, att vi måste lyssna på dem.
Ibland av enstaka tjänstemän har jag mött, och det känner du till själv, mött att jobba med kanske före detta kriminella, att de tycker det är obehagligt. Kan man verkligen lita på dem? Förr i tiden, och det känner jag igen nu med extremism, men om vi ser och backar 2000 från 5, 6, 7, då var det också väldigt mycket med gängmedlemmar. Jag menar, de där ska man, jag citerar, de där ska man gräva ner. Va? Det kom aldrig bli någon förändring. Men det har blivit en sån, tycker jag, inom bland annat polisen, en sån stor förändring. Avhopparverksamheten har kommit igång. Man har sett att de personer som man jobbade med har lämnat. De har familjer nu. Så jag tror att det har blivit en helt annan acceptans.
För jag tycker det där är intressant att vi går. För det känns också att samhället i stort börjar förstå mer av det.
Ja.
Samtidigt som man säger att ja, men nu har vi Sverigedemokrater som lägger alla möjliga och konstiga förslag.
Yeah.
Men nu går åt två helt olika håll samtidigt.
Mm. Jag tror att många har en förståelse. Alltså om man sätter sig in i frågan. Det som är egentligen ett stort hinder, det är ju våldet.
Mm.
Och våldet som drabbar tredje man. Alltså när en 8-åring mister livet, eller en liten tjej är med i en bil och sprängs upp. Det har folk inte. Jag menar, även om de förstår varför du hamnade i en kriminell bana, det där kan de inte förstå. Det där kan de inte acceptera.
Nej.
Och där kommer det att man kan acceptera att vissa principer kan man urholka för att straffa de här människorna.
Jag förstår, men där kommer vi till Sverige och all det här snacket om nolltolerans.
Ja.
Yeah. En 8-åring dör och då är det nolltolerans. Yeah. Och då är vi tillbaka till att alla ska ner i gropen.
Yeah.
Nyckeln ska slängas bort, de ska glömmas.
Yeah.
Men det händer ju liksom inte, och de finns kvar. Så då blir det varje gång man ska försöka hjälpa de här.
Yeah.
Och sen så händer någon, då får man börja om lite från början. Det blir ju så här, två steg fram och ett steg bak.
Och den miljön har ett ansvar också. Alltså någon form av självsanering, någon form av hederskodex, vad man vill kalla det för. Den vilda västern situation som vi har nu, den då skapar en utrymme för populistiska krafter, va? Att kriminalisera medlemskap i gäng eller organisationer som många betecknar som gäng. Det finns en ganska teoretisk och empirisk egentligen fråga om vissa organisationer är kriminella eller inte. Och jag lutar åt det hållet att de är inte kriminella, i den bemärkelsen att ett brottsligheten de begår man utanför organisationen, man begår med andra människor. Man har organisationen viss för att det kan underlätta att de har ett varumärke, men mest är det att söka skydd och gemenskap och trygghet mot andra individer och andra grupperingar, men också någon form av emotionell trygghet. här, du tillhör någonting. Och där fyller en funktion. Och det tror jag det blir lätt, man blandar ihop. Och så då ska vi kriminalisera bara medlemskap i vissa organisationer, trots att det funkar inte i längden. Jag
menar, och sen är frågan, om vi skulle kriminalisera olika organisationer, skulle de organisationerna inte bara byta skepnad?
Jo, men det är det, de länder som har den typen av lagstiftning. Ja, men till slut slutar det med att man har en gul skjorta. Mm. De som har gul skjorta tillhör en organisation, så ska man försöka bevisa det. Det är en sån krångel och trubbig verktyg, och mer signalpolitik än egentligen förebyggande. Mm. Så att, ja.
Det blir också svårare, för det är lättare när alla går runt och flaggar med vad man är för någonting. Ja. Men det är som alla de här förortsgängen. Ja. Ja. De vet om varandra. Mm. Det var som när vi var i USA. Hur fan vet ni vilka som är från ert gäng? Mm. Ni har inga färger eller någonting, de här latinogängen. Då är det att vi är uppväxta på samma gård, samma gata. Jo. Vi vet exakt vilka alla
är. Men det är som att jag skulle säga, vem är dina polare?
Ja.
Hur känner du, hur vet du att de är dina polare? Om man vänder på, alltså,
ja, men det blir svårare, menar
jag. Alltså för i min forskning så är jag väldigt tydlig att jag ser ingen skillnad mellan kriminell organisering och social organisering. Den enda skillnaden, eller den stora skillnaden, är att vissa handlingar som de begår är kriminaliserade. Det är samma element och samma mekanismer. Så därför är det så, varför skulle det vara annorlunda? Det är en social interaktion och samarbete och så vidare. Så att, och jag har ju varit för att man ska föra dialog. Alltså ungefär som man inom polisen för dialog med extremister, vänster och höger, och även den religiösa extremen. Du har en grupp med människor som jobbar som dialogpoliser för att förbättra kommunikationen, missförstånd. Jag har haft sådana förslag inom polisen att vi ska ha dialog med gängen, med de här organisationerna. I synnerhet när det är konflikter så ska man föra en dialog, för att jag tror på dialogens röst. Men jag har inte fått gehör än. Men jag hoppas, jag tror att det, man inom ett par år kanske kommer försöka prova en sån här väg fram. Att prata med de gäng som exempelvis befinner sig i konflikter, för att på något sätt lösa de här gamla konflikterna som är, ja, någon brud någonstans som har gjort någonting.
Ja. Men det där är intressant, för som när vi startade upp hela kartellen-grejen, då gick ju du och tänkte, det var få, så vi blev gängstämplade.
Mm.
Det blev massa runt i ring, exakt samma sak som med Hells Angels. Är de kriminella, är de inte kriminella, allt det där. Men då blev kartellen i sig, det blev ett sånt jeho för att vi var kriminella. Jo, och det var en jäkla blandning av människor i det där.
Ja, men jag tror vi har haft den diskussionen för länge sedan, tror jag. Jag kommer inte ihåg om det var, man glömmer bort. Men jag kommer ihåg internt, vi hade livliga diskussioner inom polisen om kartellen var ett gäng eller inte. Och jag hade ju, alltså inte ens en kriminell organisation, alltså, var de ett gäng eller inte. Och jag hade min ståndpunkt, jag var ganska ensam då, men det fanns några till som menade egentligen att, försökte beskriva fenomenet kartellen och själva det här gangsterrappandet och idén bakom det. Så att det bästa polisen kunde göra då var att kalla kartellen för ett kriminellt gäng. Det var väldigt bra marknadsföringsstöd. Men det kommer jag ihåg. Det fanns väldigt många som såg det. Jag tror att
Men då är det intressant att du kom in som ung, för då har du ändå en närmare. Du kan kanske lyssna på NWA, eller alltså i varje fall visste vad det var. Medan de äldre kollegorna hade ju ingen jävla aning om vad gangsterrap var egentligen.
Jag kan ju inte påstå att jag lyssnade på gangsterrap, men jag kunde lära mig. Jag kunde lära mig, jag kunde prata. Alltså jag kunde prata med individer som tyckte om kartellen, som var med i kartellen eller vad som helst, för att förstå fenomenet. Sen kunde jag höja blicken och titta på andra länder, hur de har gjort.
Men det var det som är problemet, som jag ser som problemet i stort i Sverige. Det är ju att vi sitter bara och tittar och försöker förstå, istället för att titta på andra länder som ligger så otroligt mycket längre fram i problemutvecklingen, eller om man ska säga.
Ja, och sen får man komma ihåg att det är också en konkurrens inom polisen. Alltså, jag menar, det är många poliser som har gjort karriär på MC-klubbarnas framväxt. Det ligger också intresse att stämpla organisationer som viss typ av gäng, för att det skapar en legitimitet för ens verksamhet. Mm. Så det är en grej, och det är också så att, jag menar, poliser är också människor, och de är ungefär som vilken annan verksamhet. De måste berättiga sin existens på något sätt, vissa enheter.
Hur tror du det blir nu? Man läser ju om det här med att de stoppar in folk som inte är poliser i polisledningen.
Mm.
Hur tror du det blir i... Alltså, de saknar kompetensen i själva polisarbetet, men de kanske bidrar med kompetens från samhället.
Men så har det alltid varit. Mm. Alltså, de flesta polischeferna på den högsta nivån har ju varit jurister. Mm. Så de har gått polischefsutbildning som fanns på den tiden, och sen har de kommit inom polisen och blivit... Och jag tror generellt att det är ett problem. Men du har ingen kunskap. Det är stor skillnad att sitta... Ha vetskap och sitta i en radiobil. Alltså, eller ha erfarenheten av att sitta i en radiobil. Ha varit på en lägenhetsbråk. Ha träffat en som har varit misshandlad. Någon lämnat dödsbud. Sett elände. Det handlar inte bara om polisen. Alltså, även i allt annat förebyggande arbete. De som har sett en människa i nöd. Och har sett den personen i ögonen. Och sett lidandet. De är problemlösare. De försöker hitta lösningar. De som inte har sett det, det är de som skapar problem, som gömmer sig ibland bakom texter och dokument, och pratar väldigt mycket om samverkan, och det händer ingenting. Så att visst är det en reell problem att man inte har den typen av erfarenhet. Man är jurist, och sen har man blivit, man är myndighetschef och så vidare. Det finns jätteduktiga poliser. Ja, alltså, jag har många kollegor som idag, de bor i Alby och Fittja fortfarande, och för att nämna några exempel. Insikt i problematiken, alltså de typer av människor med den komplexa erfarenhet de har, de behöver ju komma upp i organisationen. Men polisens organisation, det är så gigantiskt, du skulle ha så här 10 podd timmar för att komma fram till någon varför det ser ut som det gör. Men ja.
Om du skulle få organisera polisen själv då?
Jag vill inte svara på den. Nej, men jag tror att man måste ge några enkla svar. Jag tror att man måste gå tillbaka till kärnverksamheten. Det vill säga, vad är uppdraget? Alltså, utreda brott, exempelvis. Upptäcka och utreda. Hur gör man det på bäst sätt? Det finns viss typ av specialisering. Alltså, om man tittar på, om man går tillbaka till 90-talet, då vi hade höga siffror, då fanns det exempelvis specialrotlar, våldroten, sexualbrottsroten. Man var specialiserade, och det gjorde att man blev väldigt också effektivare.
Duktig på det.
Nu ska man jobba med allt, va? Och det ska vara att alla ska vara bra på allting, och du kan ju titta på din egen verksamhet om alla skulle göra allting.
Det går inte. En annan grej som jag funderat på är det här med får du ordning polisen i stort, och vet du, vi börjar lösa mer brott, säger vi. Då får du ju mer i folket. Men det som har hänt nu är att vissa skriker och gapar som fan om att polisen inte finns, de gör inget, de syns inte. Och det blir mer och mer och mer sånt. Men sen så blir det här problemet då med att Brottsbyggande rådet till exempel säger att brotten minskar. Och sen så har alla de här internetsidorna som säger att brotten ökar. Och sen i mitten står folket.
Det är en komplex grej. Alltså, om vi tittar, det enklaste sättet att mäta brottslighet, det är mord. För att du har ju en död människa. Alltså, det blir väldigt enkelt. Och under åren kan du, även med andra länder, så kan man göra jämförelse. Jag menar, totala antalet mord på det sättet har inte skiftat markant. Men vad vi ser är en koncentrering till vissa områden. Och vi ser att kopplingen till gängen och den organiserade brottsligheten, den har ökat. Det vill säga att det är inte den här gubben som blir full och tar sitt legala vapen och skjuter, utan det är de som befinner sig i den miljön.
Så det är illegala vapnet och skjuter.
Ja, men det bara är viktigt att säga, men även om polisen blir väldigt framgångsrik, alltså du får nästan jämföra polisen med en akutmottagning. Alltså personen kommer dit som är akut sjuka och polisen hanterar den kritiska situationen så att du kan överleva. Om du kommer med hjärtattack så är det inte akuten som säger till dig att du måste leva lite mer hälsosamt, du måste gå ner i vikt, du måste motionera för att inte du ska igen hamna på akuten. Så det, lite så på den brottsförebyggande. Polisen hanterar när det har gått lite snett. Men långsiktigt, om du ska lösa det här, så är det andra åtgärder, och där är polisen, där har de ingen större roll. Du kan inte ha områden där 85% inte har gymnasiebehörighet, där familjen, alltså föräldrarna, inte har arbete. Så tänk dig själv, du har ingen gymnasiebehörighet, dina föräldrar jobbar inte, områden är helt urholkade på alla möjligheter som finns. Jag menar, då är det ganska lätt att man hamnar snett. Det är ingen ursäkt, men det förklarar till varför det kan. Så du måste lösa de här stora frågorna för att långsiktigt lösa problematiken också.
Men om vi hoppar tillbaka till det där, vad heter det, när man säger, för det är det där som alla var, det har inte ökat markant med mord.
Nej.
Men det skrivs jäkligt mycket mer. Ja. Är det att media täcker mord bättre nu, eller?
Jag tror att du har ju hela den här dimensionen med sociala medier. Alltså alla har ju fått en megafon nu, inklusive jag, som gör att det blir att vi skriker åt varandra. Alltså att det är lätt att påverka nyheter idag genom sociala medier. Jag tror att det har gjort att det blir mer uppmärksammat och av den anledningen. Och just det här med att tredje man kommer till skada, det hade vi under MC-kriget på 90-talet också. Men minnet är kort och folk glömmer bort det här, och så händer det här. Så jag tror att den...
Men har du kollat på siffrorna om vi jämför 90-talet, MC-kriget?
Ja.
Och om vi säger allt halabalo som händer nu?
Vi har kollat på... När det gäller uppklarade brott har vi tittat på. Och där ser vi att till exempel under 90-talet så var det 90% av det dödliga våldet med skjutvapen, ska jag lägga till, tror jag. Jag kan kolla upp det exakt. Men 90% av de brotten klarades upp. Idag ligger vi, tror jag, under 25%. Så att det betyder att du har massa personer som har begått mord och liknande som inte lagförs. Det i sig skapar en obehagskänsla. Att rättsstaten inte räcker till. Och i förlängningen hotar eller urholkar rättsstatens anseende eller legitimitet. Ja.
Ja. Det där är en känslig fråga för en jävla massa.
Ja, det är väldigt känsligt. Men du kan ju få statistik på det där. Det finns ju, vi har ju på alla skjutningar.
Ja.
Men det som du jämför med handgranater exempelvis. Det har ju från slutet av, alltså 14 händer det ju någonting. 15 och 16 så exploderade det med handgranater. Alltså man kastar handgranater.
För handgranater, det läskiga med det är att det är så jävla billigt.
Ja. Men i många fall så är, alltså i de ärenden som jag har haft något insyn i, så har det varit en sån här bonusgrej, va? Köp 2 kalashnikov så får du 3 handgranater på köpet. För att, och det beror på att hypotesen i alla fall, att, för att mycket kommer från Balkan. Jag tror att det är 70% av de illegala vapen som används vid mord kan kopplas till Balkan. Det är en gigantisk siffra. Och på Balkan, det är också så här, vem vill ha en handgranat under sängen, va? Barnen kan leka, det är lite obehagligt, ett vapen kan du ha. Så handgranater har inte varit populära att ha hemma. Så den har man skeppat iväg, va? Men det fanns till och med, vad var det, i början av 2000-talet, stora, det här vapengömman i Vårbygård som var fullt med handgranater, exempel redan då, va? Så det är inte nytt att vi, de upptäcks vid beslag. Men det finns just där på senare tid har man fått upp en ganska många så här gratis goodiebags med handgranater.
Veckans goodiebag.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi kör lite snabba korta då.
Ja.
Göteborg eller Stockholm?
Stockholm.
Varför?
Mer möjligheter, större möjligheter.
Finare stad?
Nej, alltså det är inte bara det, men större möjligheter, speciellt med någon med den bakgrunden jag har. Alltid i större städer så är det enklare att komma in i arbetsmarknaden med mera. I mindre städer så är nätverken lite tajtare och då är det svårt att komma in exempelvis.
Mm. Politiker eller polis?
Polis.
Vi stannar där. Straff eller vård?
Vård.
Varför?
Ja, men straff är någonting att man tillgodoser någons behov av hämnd. Rättfärdigande. Men ur ett samhällsperspektiv så är det ju vård för att inte det ska upprepas.
Ja, det är exakt så jag ser det också. Det är så enkelt. Om du stoppar in någon och den inte lär sig någonting om sig själv och kommer ut och kör igen. Mm. Ja, det är inget bra för någon. Bög eller golbög?
Ja, bög i så fall.
Ja, vi stannar där också då. Ironien som går med på att vara bög. Blir man dum för att man är kriminell eller blir man kriminell för att man är dum?
En gång till.
Blir man dum för att man är kriminell eller blir man kriminell för att man är dum?
Det vet jag. Det var inte så mycket empirisk stöd där. Jag tror definitivt inte att man blir kriminell för att man är dum. Och många av de smartaste människorna som jag har träffat på har varit kriminella.
Höger eller vänster?
Alltså jag är ju högerhänt. Så att, av den, men inget mer...
Uppåt.
Uppåt, ja.
Det svarar jag. Tjock hund eller vältränad katt?
Tjock hund. En gosa med den.
Det är bra. Offentlig eller anonym?
Ja, jag är egentligen mer lagt åt det anonyma hållet. Men...
Råkar hamna i media för ofta?
För att ibland måste man hamna för att om man brinner för vissa frågor och vill att det ska, man vill förändra, då måste man göra avkall på vissa saker.
Pistol eller batong?
I vilken situation?
Nej, det som jag tänkte på egentligen handlar om det här med England och deras bobbys, eller Sverige och deras, har de kvar dumdumkulor?
Ja, de har ju inget vapen i England och i Norge exempelvis. Utan i England är det ju armed police. I Norge så har man ju i bilen låst, så man får besluta att öppna det där. Och det finns många som lyfter fram. Det jag tror är att har du en gång infört vapen i en polisorganisation och i ett samhälle, så är det väldigt svårt att ta bort det.
De blir osäkra.
Det blir väldigt svårt då. Och då får man reglera det på annat sätt, tror jag. Alltså successivt eventuellt. Men visst, ett vapenfritt samhälle kan jag skriva under.
Hård på helium.
Ja, upp med händerna. Och tillsammans framåt. Vilket jävla sjukhet.
Nej. Det där ska man ha hemma, för fan.
Ja, det var inte så jävla blodigt.
Nej, det var bra.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker.
Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter.
Men det här är ju han. Cesar klappar där Toro på axeln. Vem han? Grinige byggaren från TV.
Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.